ljudbokstips av Agneta Kron Strömsed. Nu har vi hamnat i påsktider.
Ja, precis.
Mm. Och här är du, Agneta, med lite spännande tips den här gången.
Ja, alltså i Norge är det ju fortfarande väldigt vanligt att man läser någonting som kallas för påskekrim. Och det är ju en tradition som inte har slagit igenom i Sverige, trots att bokhandlarna och de som ger ut böcker verkligen försöker få svenskarna att låna mycket deckare just till påsk. Men ja, vi får väl se om de fortsätter att oförtrutet pådyvla folk böcker just till påsk. Men de tror att det här startade, den här traditionen att läsa krim, alltså deckare just under påsk, startade redan 1923 när det kom en kriminalroman på norska, ursäkta mitt uttal, Bergenståget, plyndret i natt. Och då kom den och lagom till påsk. Och förläggaren hette Gyldendal, och de var lite före sin tid och köpte en helsides annons i en tidning. Och i och med att rubriken var som bokens titel, alltså Bergentåget har blivit plundrat i natt ungefär, så trodde väldigt många att det var en sann händelse. Och sen startade det här igång nästan en lavin med norrmän som skulle till sina stugor, till sina hytter, och de tog med sig en deckare där de och satt och läste. Jag tycker ju att det låter helt jättemysigt.
Det är ju så många helgdagar, man har ju lite extra tid att kanske slappa och slöja någon av de dagarna.
Ja, man inte går i kyrkan förstås, men jag gör inte det. Men jag tänkte börja med att utfärda en varning. Känsliga läsare varnas. Det här är nämligen en spännande, otäck, men fantastiskt välskriven roman, eller en spänningsroman av en ganska ung person. Han heter William Elgebrink och han bor numera i Jokkmokk, fast han är faktiskt född och uppvuxen i Ulricehamn, Västergötland. Och den är ganska tunn, boken är på 194 sidor, så att den tar just över 5 timmar att lyssna på. Och boken heter Huset vid Pärlälvens slut. Och Pärlälven är en älv som flyter alldeles utanför Jokkmokk. Jag vet inte om den gör det på riktigt, men i boken är det så i alla fall. Och om man sträcklyssnar så tar det just över 5 timmar. Men för mig som läste pappersboken så tog det faktiskt längre tid, eftersom jag var tvungen att pausa ibland. För att det här är någonting av det otäckaste jag läst på länge, samtidigt som det också är någonting av det bästa. Och den handlar om Dylan Häggström. Han är en inbillningssjuk skolbusschaufför som har fått för sig att hans hjärta krymper. Och han har i princip klippkort på hälsocentralen. Men på bokbussen, hör här, varav hjärtat är fullt. På skolbussen träffar han då en liten pojke som vi inte får veta namnet på. Han tycker att Dylan har så snälla ögon och han kallar honom för Bussis, och han ritar ett kort till Bussis fast han skriver Busis på kortet, för han vet ju inte riktigt hur det stavas. Så det är ju, den har både det här vardagliga mjuka men också det här riktigt obehagliga. Och som vanligt så vill jag ju inte avslöja för mycket, men jag kan berätta lite mer om handlingen. Det är ju så att Dylan mår ju då inte så bra psykiskt, och i hans huvud hör han en röst, och det är framförallt hans mammas röst. Och hans mamma var ingen bra person. Han hade en syster som hon döpte honom till Dylan efter Bob Dylan, som hon tyckte väldigt mycket om. Eller kanske Dylan Thomas. Vi kan ta vilken Dylan som helst. Han heter i alla fall Dylan Häggström. Och den här stora systern, hon försvann för länge sedan. Och Dylan vet ju mycket väl vad som har hänt med henne. Men i hans huvud så flyttade hon till Stockholm för att utbilda sig, någonting som hon drömde om. Men någonting som mamman absolut inte ville. För hon menar på att man kan inte splittra familjen. Ja, och eftersom hon försvann så blev det som det blev. Och därför gör Dylan som han gör den här dagen. När han låtsas att han har fått fel på bilen i en parkeringsficka. In till vägen mellan Weimat och Torrajaur. Och han sätter på sina varningsblinkers och tar fram fällkorset. Huset vid Pärlälvens slut av William Elgebrink.
Läskig.
Läskig, välskriven med ett, jag måste säga, fantastiskt språk. Jag ska prata om en annan bok som också har ett väldigt fint språk och som är en mer en krim, men det är en jakt på en kidnappare och en mördare som pågår under 4 decennier och den utspelar sig i USA och den börjar på 1970-talet. Och det här är, man kan njuta av 19 timmars lyssning, för det är en riktig tegelsten, den är på över nästan 700 sidor, 671 sidor. Och den heter Mörkrets alla färger av Chris Whittaker. Men jag vill redan nu komma med en liten, vad ska vi säga, en liten, inte varning för boken, men varning för att det finns en annan bok med precis samma namn som också är utgiven som talbok. Men den är skriven av Peter Robinson. Och den är också bra, men det är alltså inte den boken jag berättar om nu, utan det är Chris Whittaker. Och det här är hans tredje bok och han har gått från klarhet till klarhet, kan man säga. Och om den här berättelsen, alltså Mörkrets alla färger, så har det sagts att den är både hård och mjuk, mörk och ljus, nattsvart och hoppfull, tung och tät. Och jag håller med, för att jag tror att den här boken är nog någonting, det är någonting av det bästa jag har läst faktiskt. Och jag kommer nog aldrig att glömma den heller. Boken är 671 sidor lång och ingen av de här sidorna är onödig, för jag hade nog snarare velat ha ännu fler. Men och trots att den då handlar om den långa jakten på den här seriemördaren och kidnapparen, så är den ändå breddfull av kärlek. Tack vare att Chris Whittaker och översättaren, icke att förglömma, har fått till det på ett så himla bra sätt. Den huvudpersonen heter Patch. Men han heter egentligen Joseph McCauley och när boken börjar så är han 13 år. Och varför han kallas för Patch, alltså lapp, det är för att han föddes med bara ett öga. Och på grund av det här så har han alltid ögonlapp. Och han har en enda med en dödskalle med korslagda benknoter på. Och den har han bestämt sig för att han ska ha på sig den dagen han gifter sig med Misty Meyer. Och Misty Meyer är en av skolans, ja, sötaste och mest populära elever. Och Patch är inte det. Ja, man kan väl säga att han är väl lite mobbad. Och familjen, de har inte mycket pengar. Han har aldrig känt sin pappa till exempel. Och ibland när de äter frukost så ger han hellre sin frukost till mamma och så ljuger han för henne och säger att han får mat i skolan. För att han ser att hon är hungrig, men han är ju också hungrig och mager. Men han har ett hjärta av guld, den här lilla killen alltså. Och en dag när han är på väg från skolan så hör han ett skrik från en, ja men ska vi säga, som en dalgång bredvid järnvägen. Och han ser hur Misty Meyer blir attackerad av en man i balaklava. Och han springer dit trots att hjärtat slår som en stånghammare och han är ju egentligen livrädd. Men han skriker åt den här mannen att han ska sluta. Och han har faktiskt med sig en liten kniv. För han är ju pirat egentligen, eftersom han har ju då sitt öga. Och den här dagen är han väl kanske Long John Silver eller någon annan pirat. Och han möter blicken på den här mannen och han ser ju att ögonen är fullkomligt döda. Och Misty Meyer är ju en av skolans löparstjärnor, men hon fryser, alltså hon får sån här hon fryser av skräck. Men till sist så lyckas Patch skrik få henne att springa därifrån. Men istället så tar ju mannen med sig Patch. Och i mörkret där han hålls fången finns också någon som heter Grace. Hon säger att hon heter Grace. Och tack vare hennes berättelser om världen utanför och kanske en fantasivärld, det vet han ju inte riktigt, så klarar han sig och bestämmer sig. Jag kan avslöja så pass mycket så att han blir fri. Han lyckas ta sig ut och bestämmer att han ska hitta Grace till vilket pris som helst. Och det är det den här boken egentligen handlar om. Men den är mångbottnad och den är, som jag sa, breddfull av kärlek men också av våld. En väldigt givande läsupplevelse tyckte jag. Och den heter Mörkrets alla färger av Chris Whittaker. Och Chris Whittakers första och andra bok finns också utgivna. Så kolla efter dem.
Jag blir lite nyfiken när du läser så här långa böcker och böcker överhuvudtaget. Tittar du någonsin hur många sidor du har kvar?
Jo, bara för att jag inte vill att de ska ta slut. Just nu läser jag faktiskt en bok som jag ska berätta om nästa gång. Den är en väldigt, väldigt... Ja, en bok som jag tror att många kommer att tycka om. Jag kan säga så pass mycket som att den utspelar sig i Storbritannien och Sverige. Och den börjar på just efter krigs... Nej, den börjar under andra världskriget faktiskt. Men den får jag återkomma till.
Där har vi fått en liten teaser.
Exakt, jag retas lite grann och vill få uppmärksamheten för den här boken som jag inte avslöjar titeln på. Men den finns inläst så att jag vet att jag kan tipsa om den. Och den är en sån där så att jag, när jag hade läst halva så tänkte jag, åh tack och lov, jag har halva kvar. Ja. Men nu tänkte jag avsluta det här påskprogrammet med en bok som heter Knäckta ägg och krossade hjärtan, en alldeles omöjlig påsk. Och den är skriven av en av mina stora favoriter, Maria Ernestam. Och jag brukar, på tal om språk, så brukar jag säga att Maria Ernestam, hon skulle kunna, hennes böcker skulle kunna användas som förebilder till vilken svensk undervisning som helst, för de är så väldigt perfekt skrivna. Jag brukar inte reta mig på någonting. Det här är alltså en påskroman, inte en påskekrim utan en helt vanlig roman som utspelar sig under några veckor innan påsk och till största delen hemma hos en kvinna som heter Lisbeth Cederström som bor i Frillesås. Lisbeth är 38 år, hon är lärare i en trea vid en ganska stor F9-skola, alltså förskoleklass till och med årskurs 9. Och hon har en kollega som heter Jens och han frågar om de inte ska sätta upp en påskmusikal med deras klasser tillsammans. För att det är nämligen så här att Lisbeth har Jens klasser i gymnastik och han har hennes i musik. För att han är inte bra på gymnastik för att han är lite låghalt och hon är definitivt inte bra på musik. Så att de har gjort en perfekt blandning där av sina kunskaper. Det är så att hans 19-årige tonårsson är ganska deppig och behöver ha någonting att göra. Han är duktig på att spela gitarr också. Så att, ja, men tänker Lisbeth. Ja, det är 3 veckor kvar till påsk. Hur ska de hinna? Men, ja, men om han nu tar i tur med största delen. Och det är ju sångerna. Om att knäcka ägg och allt möjligt roligt som vi får ta del av. Och även lite texter får vi ta del av. Så ja. Det kan nog bli bra, men egentligen har hon vill inte och hon har egentligen inte heller tid. Men när det är någonting Lisbeth är dålig på så är det på att säga nej. Och det är ju någonting hennes pappa alltid har sagt till henne. Det är bara att du säger att nej, men jag kan inte göra det här nu för jag måste gå ett ärende. Eller jag kan inte göra det här nu för att jag måste få återkomma upp. Svara inte på en gång om du får frågor och framförallt svara inte bara ja. Ja, men nu är hon en något av en tackajare. Men, ja. Så när då hennes omtyckta rektor Margareta kommer och frågar om inte Lisbeth kan vikariera för henne några dagar på grund av att Margaretas man har fallit och behöver ha hjälp i hemmet. Ja, vad säger hon då? Ja, men naturligtvis så tackar hon ju ja. Men hon upptäcker efter några dagar att hon trivs riktigt bra att jobba som rektor. Och det verkar funka bra för hennes vikarie också. Men då har hon en illasinnad kollega som hon märker har börjat skitsnacka. Och den här kollegan är väldigt, väldigt intresserad av Lisbeths ekonomi helt plötsligt. För Lisbeth har nämligen en Harley Davidson som hon åker omkring på. Och Pia heter kollegan och frågar, ja, hur mycket fick du ge för den där? Och när du nu hade en lägenhet i Stockholm och sålde den, hur mycket fick du för den? Och huset som du har, hur mycket fick du ge för det? Och till sist så säger Lisbeth, men det har ju inte du någonting med att göra. Hon vet inte att Pia här har en bekant på Skatteverket och att Skatteverket precis i detta nu håller på att utreda Lisbeths före detta pojkvän. Eller hans firma rättare sagt. Men det är någonting som hon kommer att få reda på lite senare. Och som jag har sagt, jag ska inte avslöja för mycket, men Lisbeth har ett par grannar i Persikohuset som det kallas och de ska sälja för att de orkar inte med. Och de har sålt till ett par som bygger ett hönshus som är så lyxigt så att man skulle kunna flytta in i det vilken dag som helst. Och de tror att hönorna behöver en tupp för att kunna värpa ägg. Och så är det ju inte. Men när Lisbeth försöker säga att så är det inte så blir hon utskrattad för att hon inte vet bättre att det behövs en tupp. En tupp som får namnet Henrik den åttonde och som väcker Lisbeth exakt klockan 03.30 varje morgon.
En riktig påsktupp.
En riktig påsktupp. Och som gal som att han är tuppens svar på Caruso ungefär. Så. Och när hon tar upp det med grannarna. Hon säger så här, ni kan väl hålla tuppen inne på nätterna åtminstone. Så menar hon på att tuppen blir ju kränkt om han ska behöva vara inne på nätterna. Det är klart, han måste ju få vara ute och gala. Men ska hennes liv nu dikteras av en tupp? Men som tur är så har hon en vän som heter Jan som hon kan anförtro sig åt. Så han säger, ja men du, jag fixar det här. Du behöver inte göra allting själv. Jag fixar det här. Lämna det här till mig. Tänk vad skönt att ha en sån vän. Mm. Sen händer ju naturligtvis en massa annat som jag inte har tänkt avslöja, för det är ren njutning att lyssna på den här boken. Och vad man också kan göra är att man kan lyssna på marionetternas döttrar där Lisbeth förekommer lite i periferin. Men efter marionetternas döttrar så fick Maria Ernestam så många brev från sina läsare där de ville att Lisbeth skulle få en egen bok, en egen huvudroll. Och då skrev hon en julbok som heter Brutna ben och brustna hjärtan, en alldeles omöjlig jul. Och den gjorde ju stor succé. Så nu kom alltså Knäckta ägg och krossade hjärtan, en alldeles omöjlig påsk. Och Lisbeth är ju en helt vanlig kvinna, men med ett ovanligt händelserikt liv, även om hon inte riktigt inser det själv. Glad påsk!
Glad påsk, Agneta. Tack för alla dina fina påskägg som du lämnar till oss.
Ja, vad härligt. Jag hoppas att ni verkligen får en fin påsk oavsett väder egentligen. För är det dåligt väder kan man sitta inne och läsa. Och är det fint väder så kan man sitta ute och läsa.
Alltid läsa.
Alltid läsa.